Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Östersunds nästa sportchef. It's time to get rebel! Och det har inte att göra med att den tidigare sportchefen, ordföranden, vd:n, starke mannen, allt i allon Daniel Kindberg åtalades för ett nytt brott här i veckan, utan det har att göra med fotbollen i Bulgarien. Och det kanske ger en ledtråd, Disco, till vem Östersunds FKs nästa sportchef.
Alan Pardew.
Exakt. För nu har han ju tagit
han hade väl passat där,
klivet från tränarbänken upp i direktörsrummet. Han är alltså ny teknisk direktör för CSKA Sofia i Bulgarien. Och med det är han ju då i samma, liksom, vad ska man kalla det för, på samma hyllplan som ÖFK. Och han är engelsman och han kommer ju till slut att bli sportchef för Östersunds FK. Jag kan liksom inte se hur det här ska sluta på något annat sätt.
Det där han slutar.
Ja, men kan du se det?
Nej, jag tror också det. Han är perfekt där, så det blir sådana här videos som man spelar in och hälsningar och grejer på YouTube.
Ja, och jag är ju redan orolig och nervös inför att jag får möjligheten att få intervjua honom då här om... ställa honom till svars för att han nedmonterade min kärlek till Newcastle mer eller mindre under ett par år där. Sånt i livet i alla fall.
Klassiker, CSKA Sofia var väl där, eller om det var Levski Sofia som Simon Sandberg var, jag blev hotad av huliganer för att han var skadad. Var så här riktiga jäkla ja, men typ bodybuilders eller sådana här riktiga huliganer, ja. Med, som var och knacka på hemma hos honom för att han var och tyckte att han klubben hade spritt ut att han fejkade skada.
Det är...
De försökte jaga bort den.
Det känns som äventyren i det där liksom, regionen, ja, av länder där nere ofta slutar på något sånt där konstigt sätt. Det spelar ingen roll om man är i Ungern eller i Bulgarien eller Rumänien. Det blir ofta någonting snurrigt som sätter knorr på alltihopa. Men likväl...
Men då är det lugnare i Sverige.
Likväl väljer spelare att gå dit. Ja, precis. Det är till och med lugnt i bottenstriden som är det enda spännande vi har. Någon sorts...
Ja, men kampen om andra tredjeplatsen är väl också spännande.
Jo, men inget lag vill ju gå till Europa. Så det är väl... Jag vet inte om det räknas. Nej. Riktigt. Men, ja, men vi kan väl börja nerifrån då, eftersom det ändå är lite mer nerv där. Någon sorts status quo som bibehölls här med tanke på att... inget av lagen lyckades vinna. Helsingborg, vi får väl ta med oss att de har en liten fördel eftersom de inte anordnade någon sorts välgörenhetsgala i eget straffområde här, utan har minus 16 i målskillnad istället för minus 20 som då Kalmar och Falkenberg har efter brakförluster båda två. Såg du någon av matcherna? Jag kan börja med att säga att jag har sett otroligt lite allsvensk fotboll i helgen.
Nej, jag har sett ganska många matcher och nej, men Helsingborg, det är ju rejäl pyspunka där, får man säga. Nej, de har inte riktigt, jag ser inte hur de ska kunna klara sig kvar. Nu såg man ju också, eller nu såg vi också att de vann, eller Göteborg fick ju 1-1 mot Häcken här. Och det känns ju som att, ja, men ödesmatchen blir ju nästa då.
Ja, men det kan ju mycket väl räcka med att vinna hemma mot Mjällby.
Ja, vinner de den, ja. Men jag ser inte hur de ska vinna liksom. Kalmar är ju helt körd, känns det som.
Ja.
De räknar man ju bort. Det är ju totalt haveri där.
Och ett väldigt svårt
spel. De var ju utan Martin Olsson nu senast. Och då går det liksom inte, då får de inte till det.
Nej.
Han har ju liksom extremt viktig för dem. Och samma sak med den här van der Hult, ja. Som man hånade i början, men som har ju blivit faktiskt riktigt, ja, bra.
Bra värvning för flera lag till nästa år, Helsingborg åker ut.
Ruggigt bra värvning.
Men jag tycker väl att av de där tre lagen så är Falkenberg det bästa laget egentligen. Det är bara att de behöver jobba mycket hårdare för sina segrar, därför de har så lite individuell kvalitet som kan lösa matchen åt dem. Att de kan spela rätt bra utan att få betalt. Så att Falkenberg är kanske det laget som, att döma av de första 28 omgångarna, förtjänar att inte åka ur och få kvala sig vidare här. Men jag tror ju samtidigt att det går ju liksom inte att utesluta att Helsingborg reser sig i den där hemmamatchen mot Mjällby nu här och tar, och att de tre poängen kan räcka. Nej, väldigt långt. Ja, mot Falkenberg såklart. Klart.
Mm. Och sen har de ju, det är det som har ju ganska tufft. Först en ödesmatch 29 november mot Falkenberg, visserligen hemma. Och sen har de ju en match sjätte, sista omgången mot Norrköping borta på konstgräs. Och ett Norrköping som kommer få slåss med näbbar och klor för att komma liksom topp tre.
Och som har börjat få straffar. Fick jag ju ta oss vidare då till en av de andra matcherna i botten här. Ja. Falkenberg kraschlandade med 4-1 där. Och det handlade väldigt mycket då om vad Simon Tern hade skrivit på Twitter. Och hur det hade då omvandlats i straff.
Ja.
Beslut helt enkelt att ja men Hasse Eklund marknadsföring.
Men det sjuka med det här, det sjukaste med det här är ju att de fick två feldömda straffar med sig, men de är ju inte i närheten av att bli kompenserade. Det har ju inte i närheten av att jämna ut sig den här säsongen för Norrköping.
Nej, du strider hårt för deras orättvisa.
Nej, jag strider inte hårt, men det är ju bara fakta. Ja. Men däremot så blir det ju lite löjligt, för det kändes ju nu som den här domaren skulle kompensera för hela Norrköpings säsong. Och sen vet man ju inte, det som är lite olyckligt är ju här också att straffarna kommer inte, liksom kommer ju helt fel läge för Falkenberg. När kan en straff komma i ett bra läge mot den, kan man ju undra, ja, om man leder med 4-0 kanske. Mm. Men här så hade ju de 1-0, skott i stolpen, och sen så kommer straffen emot sig och sen kommer en till straff.
Ja,
Och så här tycker jag, tar du den första som domare så ska du absolut inte ta den andra. Någon känsla får du ju ha.
Men du, det är Norrköping vi pratar om här. Ja, kom ihåg vad de har varit med om.
Ja, och bäst var ju ändå Twitter-Hasse, som jag kallar nu, Hasse Eklund, ja, som medade efteråt att deras gnäll på Twitter har lönat sig. Då undrar jag så här, har Hasse Eklund koll på Twitter-gnället? Har han ett eget Twitter-konto? Eller kan det vara så att någon spelare har...
Man förvånas ofta av hur bra koll vissa fotbollspersonligheter har på vad som skrivs inte på Twitter. Alltså, det är... Man gissar ju att de hade mått bättre av att inte se allt som skrivs där ute kanske.
Ja.
Det är ju taget ganska bråkiga tider, måste man ju konstatera, i Allsvenskan.
Ja, det är många som är arga på många och många som är vresiga och förbannade.
Ja, det är en
och många
jäkla massa surheter. Vi hade ju en annan batalj här i veckan då, Jesper Modig i Varberg mot Jocke Persson, som skulle bli jävligt skönt att få en ny tränare, tyckte han. Han skulle lämna Varberg. Det var liksom så här... uppgörelser som man inte riktigt var beredd på. Jag kan ju på ett sätt uppskatta att det är den tiden på året också. Men och då vi går till Varbergs motståndare i senaste omgången här, Östersunds FK, som ju tillsammans med Sirius då total pyspunka, på tal om det ordet också, att luften har fullständigt gått ur, förlorar med 4-0 här på hemmaplan. Selmani fortsätter göra mål för Varberg, men i Östersunds fall ingen konflikt som berör klubben så där direkt just nu, men deras för detta ordförande då, Daniel Kimberg, vi kan återkomma till det sen, som åtalas för nya brott, och det kanske drar ytterligare ett skimmer över ÖFK, för de inte hade direkt med klubben att göra. Även Hans Karlsson var inblandad i den här härvan. Även i andra änden på tabellen då, Malmö FF som ju har vunnit guld, men det är inte lugnt bara för den sakens skull, utan nej. Rasmus Bengtsson avreagerar sig här på en intervju med Sportbladet där han var redigt förbannad på ungefär alla inblandade.
Jo, och det förstår man ju. Alltså han har blivit behandlad som en råtta, säger han. Och det var ju jäkla hårda ord. Jag förstår om det är precis som han säger, att kommunikationen har varit dålig, så är det ju liksom, så behandlar man ju inte en spelare som Rasmus Bengtsson, och liksom, då är det ju, det är osmidigt. Och liksom, jag vet nu om det här stämmer allt, men det får man liksom känslan om att det är ganska många tränare som har varit ganska osmidiga här.
Ja.
Och det är såna enkla bekymmer och bli av med genom att prata och vara lite mer social, så liksom snacka med spelaren liksom. För att Bengtsson menar på att jag köper att jag blir petad och sådär, men det är just hur de har gått ut och kommunicerat, att det inte får någon förklaring av vare sig klubben eller tränaren liksom. Så att det var en rejäl drapa han gav klubben där. Och det är klart att han spelar inte kvar i Malmö nästa år. Det finns ju inte en chans efter det här. Då skulle jag bli väldigt förvånad.
Ja, nej, det känns inte så. Det känns också som att vi har varit inne på det förut, att Jon Dahl Tomasson tog det här året till att bryta med vissa och kanske då involvera vissa i det MFF han vill ha där framåt. Så allt hänger på. Han lär väl bli kvar. Så det, men jag tänker, det hänger väl lite på om han blir kvar också. Att det här är han som har varit styrt.
Ja, men Tomasson lär bli kvar.
Ja, precis. Ja, ja, det tror jag också. Men jag menar, det enda skulle kunna ändra på det där för Rasmus Bengtsson är väl om han inte skulle bli kvar.
Ja, nej. För jag menar, han har ju varit en, gått från en av Allsvenskans, jag var väl Allsvenskans kanske bästa mittback förra året. Och till att vara skadad och sen inte få en chans liksom. Och det är klart, då blir man lite bitter. Men jag menar, det här hade ju varit Rasmus Bengtsson en perfekt värvning för Hammarby om han är sugen på att flytta till Sundsvall.
Hammarby om han är sugen på att flytta till Sundsvall.
Nej, så flytta till Stockholm. Ja,
nu är det klart. Florian slip.
Nej, men det är väl det som är tveksamt också. Han har väl barn och familj och sådär och är ganska rotad i Skåne. Så att... Men jag menar, det är ju en drömvärvning för väldigt många till och med topplag i Allsvenskan.
Absolut. De mötte ju just Hammarby i MFF här, en 2-2-match som var ganska röjig och som innehöll sina egna då bidrag till det här. Vad ska vi kalla? Ska vi säga att det var ett barslagsmål i Allsvenskan den här helgen kanske? Alla mot alla, barstolar i huvudet och krossade glas typ ungefär till höger och vänster. För det var ju lite tjurigheter där också. Men ingenting emot det som hände efter slutsignalen mellan Häcken och Blåvitt där... Det slutade oavgjort 2-2, men Pontus Wernbloom recenserade Emil Holms inhopp ganska verbalt och högt. Kort därefter fick han en tillsägelse. Han sa att det var ett helt horribelt inhopp till Emil Holm. Och det där gick ut i eten. Sen var det Roland Nilsson som försökte säga åt Pontus Wernbloom att hålla flabban helt enkelt. Inte säga sådär. Men ännu mer raseri då, som... lyckades prägla den här allsvenska omgången. För Blåvitt så var det ju såklart en bra poäng. För Häcken en dålig ett dåligt poängtapp i jakten på topp tre då, om det är det de vill sluta. Dog också försöka ta sig in i topp tre på andra håll. AIK förlorade hemma mot Örebro som klättrar närmare en bättre placering än på många år. Med en 2-0-seger borta mot Bartosz Jelaks lag som till slut släppte in mål med Mikael Lustig på planen. Nahir Besara pratade lite efter matchen om att han har ett gäng alternativ i Allsvenskan. Att det finns en del konkreta anbud här och var. Vad tar Örebro vägen? Jag menar, med eller utan Nahir Besara, finns det någonting som tyder på att Axel Kjell inte skulle bli kvar?
Vänta, jag fick lite breaking news här nu. Nu kan vi vara med live här. Jag har fått bekräftat nu att Poyas Baggi och Andreas Pettersson är högaktuella att ta över U21-landslaget.
Andreas Pettersson som då alltså återvänder till jobbet som assisterande förbundskapten i U21-landslaget. Eller hur? Han lämnade väl det 2018 för att gå till Giffarna, om jag inte missminner mig helt.
Ja, precis, precis. Och man får ju säga en liten oväntad kombo där, men att Poja skulle ta över får man väl säga var... inte vänta.
Det låg väl i farans riktning kanske.
Ja, precis.
Farans riktning, om du förstår
mig. Och jag tror han också är bra när man ska liksom försöka, ja, men det kommer ju bli en kamp som vi har sett med de här utländska spelarna, Anel Ahmed Hodžić och Denis Hadžukanović och dem. Mm. Så det är klart att jag tror att han har väl en jäkla fördel där, för han tror att han är bra och kan liksom, han är en ny generation, ung, han förstår liksom det här dilemmat som många spelare kommer ha genom att välja Sverige och inte välja Sverige, tror jag. Så jag tror att det är ett ganska bra val, och sen är ju modern tränare liksom.
Absolut, det känns som ett klokt val för U21-landslaget och ett bra jobb för honom att studsa tillbaka genom efter Blåvitt också. Vi pratade om Rasmus Bengtsson och det var ju så att Bayern och MFF möttes i helgen också. Den matchen, precis som alla andra, urartade i bråk. Men ett lite mer oskyldigt bråk kanske. Det handlade inte riktigt mycket om personligt agg och traumatiska uppbrott från varandra. Men det tjafsades alltjämt på planen. 2-2 slutade det ganska röjig tillställning.
Ja, och stackars Aymar Kjær där som var ruggigt bra, hade gjort Anders Christiansen lite frustrerad. Och sen så satt jag in en ganska, det såg ut att vara en ful tackling som jag tänkte så här, kan det här vara rött rent som såg ut från pressläktaren, men sen såg man ju på reprisen att det inte alls var speciellt farligt, knappt gult. Men Sören Reiks överreaktion var ju något i hästväg, och ja, han sprang fram, grep tag i Kjärs tröja. Och sen så kom David Fällman och inte, ja, väl tog ett halvt stryptag på Reiks, för han ville stå upp för Aymar Kjær. Och ja, hade Andreas Alm kommenterat det här så hade han då hade det varit två mordförsök, med tanke på det han kommenterade med Jonas Olsson.
Får man göra så i svensk fotboll? Jag bara undrar. Och domarna ser det, jag frågar och sådär. Han tar tydligt, han vill döda honom.
Och men sen lugnade ner sig. Och det blev ju ett jäkla tumult. Jag tror inte vi har sett någon sån där tumult i Allsvenskan.
Alltså det var ju, som jag sa tidigare, det var ju ett barslagsmål hela den här omgången, känns det som. På och vid sidan av planen. Mm. Alla mot alla.
Ja, och då kändes det som att efteråt så var de ju rätt ångerfull. Menar, David Fällman kom upp och sa, men det är barn som kollar på det här, det var en överreaktion. Reiks menar på att det var inte tacklingen han, just den tacklingen som han var förbannad på, utan mer att... det var att han hade varit på skav på Christiansen. Christiansen tidigare under matchen. Så att man får ju säga att det löste sig ganska bra. Det var ju, om man tittar på bilderna nu i efterhand när jag gått in och kollat, så ser man ju att ja, det ser ju väldigt ja, de ser ut att vara väldigt förbannade på varandra, men efteråt så ja, de tonade väl ner allt att det inte var så farligt. Men det... ja, det är kul att det var lite curry, eller kul var det inte såklart, men det var curry i hörnen på Tele2 Arena, som Niklas, ja, Holmgren hade sagt.
Desto mer ilsket var det mellan IFK Göteborg och Häcken, där Pontus Wernbloom totalt manglade Emil Holms inhopp och kallade det för helt horribelt. Och det gick rakt ut i etern, och Rolle Nilsson fick säga till Wernbloom på skarpen att så där får minst han inte säga. Men man undrar ju lite om sakernas tillstånd i Blåvitt, och Pontus Wernbloom känns inte helt nöjd med saker och ting som det har utvecklat sig där.
Nej, och ska man ta det liksom, hade det inte varit Wernbloom så hade man ju kunnat kritisera en sån här grej. Jag menar, en hemvändare som ska vara lagkapten, lagkaptenens ämne liksom, och ska ta hand om de här unga, totalslaktar en ung lirare som kommer in och gör ett inhopp sådär. Ja,
utan Emil Holm hade IFK Göteborg åkt ur.
Ja,
han fixat
precis
alla straffar och gjorde avgörande mål borta
precis
mot Helsingborg.
Men samtidigt så vet man ju hur, vad heter det, Wernbloom är. Och han får ju sådana där tuppjuck, och det vet ju alla, alla om. Det är bara, vi måste ta en som vi ska klippa in här också sen, en klassisk intervju när han får spel på Expressens webb-tv. Det var på den tiden som Axel Pileby, numera på TV4 och Efter 5, var webb-tv-reporter hos oss på Expressen. Och han, det var på den tiden när vi bara öste på med webb-tv. Webb-tv var det viktigaste som fanns i hela världen typ. Och då så lackar ju Wernbloom ur. För att de var inte van det här med att, det var ju van med landslagsspel. De var ju då van med SVT, de var van med TV4, men de var inte så speciellt van med webb-tv. Det var lite nytt fenomen då, Expressen pumpade på med det här. Så här sa Wernbloom när han kom till Axel Pileby och Expressens mick.
Fan vad ni håller på med den jävla webb-tv, det är ju pisstråkigt. Kolla någon på den skiten. Seriöst nu, helt ärligt.
Jättemånga ska, du kollar väl på det?
Aldrig gjort, kommer nog aldrig göra heller.
Det är ju dagens attack på webb-tv, måste man säga.
Ja, lägg ner det.
Ja, det får man säga var en klassisk såning. Lägg ner
jag
den
skiten. Jag kunde garva åt
typ.
Du tog väldigt illa upp över det där. Jag kommer ihåg det. Du skällde ut Wernbloom och sa, gör det bättre själv då.
Ja, nej, fantastiskt. Det var ruggigt roligt.
Ja, en hyfsat bra poäng för Blåvitt i alla fall då, som vi får väl säga är säkra nu i den där matchen som slutade oavgjort. Häcken behövde väl kanske vinna för att haka på och kunna konkurrera om den sista Europaplatsen, om den nu är någonting som de eller något annat vill ha. AIK förlorade till slut hemma mot Örebro, som klättrar i tabellen och är på väg mot en bättre placering än på flera år. Nahir Besara på nytt i händelsernas centrum, och han pratade lite där efter matchen om sina alternativ här nu och att det finns en del konkreta anbud från andra allsvenska lag. Vad tror du händer med Besara?
Jo, men alltså, är det inte dags att han går till Bayern nu då? Det känns som de är ju väldigt, väldigt måna om att ta in en offensiv mittfältare och liksom Bosman spelar. De får ju inte Moses Ogbo nu, för han kommer ju gå utomlands.
Mm.
Och det är klart att...
Ja, nej, det låter väl som en...
Jag tycker att det borde vara bra. Så att... ja, jag vet inte. Det känns att... det känns som att Djurgården lär ligga på, för de behöver ha in offensiva... krafter också. Djurgården ska väl ta in 6 eller 9 nya spelare till nästa år.
Det låter som en
stökig
omställning.
Besara lär väl att ha väldigt många anbud att välja mellan.
Ja, nej, men det är klart att det känns som att Hammarby är ett realistiskt alternativ för Besara. Samtidigt känns det som att vi har sagt det 2000 gånger förut, och känner vi honom och hans karriär rätt så kommer han skriva på i 6 månader för Göztepe i Turkiet igen, som det blev förra gången. Djurgården då, som du var inne på där, tog kommando över tredjeplatsen här med att vinna borta mot Kalmar med 3-0. Och den här tvivelaktiga biljetten rakt ut i Europa. Vi kan väl nästan räkna in Elfsborg i topp 3 nu här. De har ju ett gäng poäng till godo med 2 matcher kvar. Det känns som att det ska mycket till för att de ska missa det där. Men där då Djurgården sitter i pole position med sin målskillnad och poängskörd inför de avslutande 2 omgångarna. Hur tror du att det slutar topp 3?
Oh, alltså, jag har ju svårt att se att... att Elfsborg ska missa andra platsen. Jag tycker de ser jäkligt stabila ut. Och sen så Så ja, jag vet inte. Norrköping har ju ganska svårt schema. Ett desperat Helsingborg va? Eller ett Hammarby och sen Helsingborg sista matchen. Och sen Djurgården har väl hyfsat schema kvar som jag förstått det. Så att, men jag tror ändå att det blir 2 Elfsborg, 3 Djurgården då. Jag tror Norrköping.
Ja. Jag är inte så himla mycket roligare att ha att göra med än att jag tror exakt samma sak faktiskt, med tanke på hur det ser ut nu.
Ja, då kommer, alltså jag vet inte vad det kommer få för konsekvenser för Norrköping, men jag har ju svårt att se att de kickar Jens Gustafsson ett coronaår. Samtidigt har det ju liksom, ja, som vi har pratat om tidigare, det var en spricka där mellan Hunt och Jens AG.
Och vad skulle vara ett, liksom ett självklart alternativ till
nej, det här är det också. Liksom, Norling finns ju där och man vet ju att Hunt gillar Norling, men det var väl ryktare som han tidigare där också. Så att...
Ja, det är bara att man, och jag vet inte, det beror på var Norling befinner sig i sin utvecklingscykel. Vågar man ta honom i det här experimentella stadiet som han är just nu? Jag menar, han kommer ju inte komma konkandes på sitt 3-5-2 med som bevakar ytor om han går dit, känns det som. Utan det kommer ju vara Norling som fortsätter med mycket större markeringsinslag och spelar mycket mer den fotbollen som han började försöka introducera i AIK på slutet med mindre lyckat resultat. Så att jag vet inte, det beror på var man har Norling någonstans, om det är någonting de vågar göra just nu då. Han var ju inne själv Norling på när han lämnade AIK också, att den här typen av liksom utvecklingsprojekt som han ändå satte igång där, att han skulle fundera på om det var möjligt i större klubbar eller om man var tvungen att vända sig till lite mindre klubbar för att få tid, utrymme och mandat att göra sånt. Så att jag skulle inte få honom om Norling dyker upp i ett lag lite längre ner i den svenska fotbollshierarkin här för att få hålla pyssla med de där grejerna som han vill göra. Ska vi ta oss vidare till lite andra saker som hänt den här veckan? Det var en pressträff med Sveriges förbundskapten Janne Andersson igår måndag, en digital sådan. De är ju vad de är. De är flyter ju inte riktigt som presskonferenser brukar göra. Och det är det här hoppandet mellan folk som ska räcka upp händer i Microsoft Teams fram och tillbaka. Jag är väl inget jättefan av det där, jag tror inte någon är det. Men ett par saker som man kan ta med sig därifrån i alla fall var då att det var en pressträff egentligen för att förbundskapten skulle summera det svenska fotbollsåret. Han gav väl insatserna i Nations League godkänt, inte mer. Alltså att det fanns dåliga inslag och sådana som var desto bättre. Sa väl ungefär det som de flesta andra har sett också, att Sverige försökte hitta en mer offensiv balans och söka lite andra sätt att anfalla på, och hittade väl någon sorts mellanläge i det där match i matchen mot Kroatien som han höll som en av sina bästa landskamper när man vann med 2-1. Han hyllade Dejan Kulusevski en hel del för att han är så användbar på flera olika positioner, och han tycker att det var ett karaktärsdrag för flera av de här spelarna som han har att tillgå nu långt fram i planen, att han menar att men inte bara Kulusevski utan Forsberg och Claesson och andra går att använda på båda kanterna som forward centralt i banan också och sådär. Sen handlade ju en del frågor då om Zlatan såklart, i och med att det är omöjligt att inte prata om Zlatan med tanke på att han då avgjorde borta mot Napoli för sitt Milan igen. Gjorde 2 mål, gjort 10 mål på 6 matcher. Och den här frågan som kommer fortsätta komma tills Jan Andersson byter angreppssätt på Zlatan-frågan. Det vill säga, är det så att Zlatan måste höra av sig själv för att du ska lyfta luren eller för att du ska liksom öppna för att han ska komma tillbaka? Och det är ju fortfarande så. Han hänvisar ju till den här konversationen de hade 2016 där Zlatan meddelade att landslagsspel är inte aktuellt. Han påpekade igen här att Zlatan efter den här provokationen senast då var tydlig med att han inte är intresserad av att spela i landslaget. Och sen hyllade han Zlatan förbehållningslöst som en enormt stor idrottsman och sa att det är den särklass bästa fotbollsspelaren Sverige har haft. Han fick frågan, tror jag, om det var så att han var förvånad över Zlatans målproduktion i Milan, och sa att om jag skulle vara förvånad skulle det betyda att jag förväntade mig någonting annat. Så att han har väl, ska vi kanske säga att Janne har en bra förmåga att skilja på sak och person i fallet Zlatan.
Ja, men ja, och det är vi som var inne på tidigare. Janne och Zlatan går liksom inte ihop. Det är ju liksom, och framförallt som Zlatan har betett sig, det är klart att inte Janne tar upp luren då. Det skulle vara liksom förnedrande för honom, känns det som.
Ja.
Men samtidigt så, fy fan vad coolt det vore med Zlatan i ett EM, vilket inte kommer bli.
Nej, precis. Det blir ju inte så. Det är tråkigt att se. Jag vet inte om du såg fotbollslabbet och Ola Lidmark där. Det var rätt kul. Han påstod ju här att Zlatan är världens bästa huvudspelare just nu.
Ja.
Och så var ju då strax innan han liksom powernickade in ledningsmålet mot Napoli från 10 meter eller vad det var. mer, ja. 18 meter. Och det är ju bara att hålla med. Zlatan är ju världens bästa huvudspelare. Och inte bara det, han har ju anpassat sitt spel att aldrig i sin karriär tycker jag att han har sett ut att vara en spelare som skulle vara så lätt att infoga i ett lag där allting, nej, inte behöver gå igenom honom. Han är ju mycket mer av liksom en target och finisher nu, att Zlatan i boxen liksom för ett lag som dominerar spelet. Jag menar, skulle du ha honom att sikta på när Sverige lyckas belägra motståndarna lite grann, så. Så att spelaren Zlatan är lättare att infoga i det här landslaget än vad han någonsin varit, skulle jag säga. Det är väl snarare då historien av saker som har hänt vid sidan av och andra aspekter som gör att man tror inte att det är speciellt sannolikt. Jag tror inte Zlatan vill själv heller. Han trivs nog bra med det han håller på med just nu. Andra nyheter från veckan som vi kan avhandla i korthet då, som jag tycker ändå är liksom ramad in en ganska händelserik fotbollsvecka för Sverige faktiskt, var ju då att det här med att Donald Kindberg anklagas för grovt tagande av muta. Han och hans vapendragare i både Östersundshem och Östersunds FK, Hans Karlsson där, har ertappats av, jag tror att det var Riksenheten mot korruption som väckte åtalet. För återigen är det pengar som har slutsats mellan Östersundshem och ett bolag de äger, och fakturor som har attesterats av PAB-anställda, och det är ett gäng olika åtal, grovt trolöshet mot huvudman tror jag var ena, och även grovt givande av muta. Ser inte så kul ut för Kindberg, som inte vill uttala sig om det där innan han hade tittat på åtalet, förmedlade han via olika juridiska ombud. Herrklubbarna i Allsvenskan fick en stor del av sin kaka från RF och skickade vidare kompensationen till damlagen, eller till damklubbarna, ja, istället inom EFD. Kändes ju rimligt i sammanhanget att de skulle göra på det sättet, tanke på att det slår ändå hårdare mot damfotbollen i Sverige. Mm. Och sen så då en nyhet som känns som att man har läst förut. Värnamo går upp i division 1, från division 1 till Superettan under ledning av Sveriges evigt underskattade, överskattade kanske, nej det tror jag inte, tycker jag inte, men mystiska tränartalang Jonas Tern då, som har gjort så oerhört mycket spännande insatser i svensk fotboll, men han vägrar plugga för att ta sina tränarcertifikat, och han fortsätter att sätta sig på tvären när det gäller den frågan.
Ja, så är det ju, men jag vet inte om man ska tycka att ja, men det som man kan säga är väl att de här reglerna har ju blivit ifrågasatta ganska många gånger. Men Henke har väl varit ute och vevat om det här flera gånger, att det är så byråkratiskt i Sverige, de här tränarkurserna. Mm. Samtidigt är det ju inget nytt och sådär. Jag vet inte, hur svårt kan det vara att gå en tränarkurs liksom? Men ja, jag vet inte.
Det är verkligen de två perspektiven man tar på. Ja. Det ena är det här då att så här, vad håller du på att grina om? Sätt dig i skolbänken, men inte lyssna på vad de säger och göra som de lär dig där. Och sen å andra sidan så är det också det här att ja, men måste man ha så himla mycket akademisk erfarenhet av det här yrket? Ibland kan man ju uppskatta då att det kommer en tränarvilde som till exempel Tern då har snickrat ihop allting hemma och säger att jag vet bättre än er, nu kör vi. Det är kanske inte så himla mycket rocket science som det vill framstås, ska framstå som bland. Mellberg hade ju också ett problem med det där, att han inte fick vara huvudtränare när BP gick upp i Allsvenskan för att han inte hade rätt certifikat. Och vi har ju även ett pågående situation med Amir Azrafshan, som i alla fall var aktuell för att vinna årets tränare, men han fick ju inte vara tränare egentligen. Har du hänt någonting på Sillyfronten?
Jo, men det börjar röra sig på lite smått här, och vi kan väl börja med vad som har hänt i Malmö. Där tar vi för givet att Rasmus Bengtsson kommer lämna. Hör också att det blir en liten dragkamp om BP:s talang Oskar
Fallenius, eller vet han?
Ja, Oskar Fallenius, precis. Mm. Där är det ju både Malmö intresserad, Djurgården, AIK är påhugger, och även Brönnby och utländska klubbar. Oskar Fallenius heter han.
Precis.
19-årig som i BP. Så att där, ja, jag får väl se om de här, det vore kul att ha kvar honom i Allsvenskan, och framförallt då kanske Djurgården har ju haft det ganska framgångsrikt med att värva från BP. Jag tänker på Beim och Holm slussar vidare.
Jonathan Augustinsson.
Jakob Une Larsson, va?
Ja, Jonathan Augustinsson och Simon Tibbling också.
Jakob Une Larsson och Tibbling. Une Larsson har inte slussat vidare, men han har blivit väldigt bra landslagsman och sådär. Så att,
Karlström, ja, det är klart för den delen.
Ja. Så att det är en grej. Och sen så, ja men Isak Kiese Thelin då, där jobbar ju Malmö, har ju jobbat för att förlänga med honom. Där har de inte hört något nytt, men jag menar att han inte har förlängt, och då man erbjuder honom ett kontrakt som han skulle bli bäst betald i Allsvenskan på nästan efter hans succésäsong. Han har väl öst in både mål och poäng och varit extremt betydelsefull för Malmö. Men att de inte har kommit överens nu, Jag menar, det säger ju sig självt. Det är klart han inte kommer att vara kvar då. Då borde de ha kommit överens för länge sedan. Så att det är väl ingen vågad gissning, tror jag, att han går tillbaka till Anderlecht och sen försöker han hitta något utomlands igen då en sista gång. Nu har han vunnit ett SM-guld med Malmö också. Så att, jag tror att de kommer få leta en ny anfallare.
Malmö plockade ju även, på tal om spelare längre nerifrån då, en 16-åring här från Örebro Syrianska, Filip Malky, som har gjort debut där i Division 1 den här säsongen och varit väldigt bra. Så att de har ju börjat att de här klubbarna finner en del Division 1 ändå. Det känns ju som en trend som håller i sig, för det är ju rätt mycket spelare som har slagit igenom där de senaste åren och varit aktuella. Men ingen Kristelin sannolikt av vidare för dem. Jag tror en annan nyhet som vi har fått lite frågor om här också är det här med Jesper Karlström och Polen, att han skulle vara aktuell för Lech Poznan,
ja precis. Ja, det är ju, jag vet ju att de har varit på honom tidigare. Jag tror inget är påskrivet, men de vet om Djurgårdens prislapp. Den ligger på 5-6 miljoner tror jag. Och de har ju haft ett gentleman's agreement där. Att skriv på nu så får du gå om du kommer upp något bra. Alla klubbar vet om prislappen. Så att ja, jag tror också att det blir Poznan för Karlström. Och det var som jag var inne på tidigare. Liksom, att det är väl en sån klubb som han får. Inte så dålig klubben då, hyfsat, de är ju med i Europa League och sådär, men jag tror inte, det ska bli väldigt intressant att se vad en sån som Fredrik Ulvestad, vad han får för klubb.
Ska vi hoppa vidare till frågelådan?
Det kan vi göra.
Frågelådan.
Ba-ra-ba-ba-bao.
Frågelådan.
Frågelådan.
Vi börjar med Ponta Ruff, som undrar vad som krävs för att du skulle rocka samma frilla som Jonathan Levi. Spontant känns det som att Disco skulle vara lättast att övertala. Han har ju då färgat håret knallrosa, för den som inte har sett det. Vad skulle du ha för att göra det, Disco?
Färga håret rosa?
Ja.
Jag kommer ju ihåg, det här var ju så här hemsk period när man gick i gymnasiet. Då hade jag ju, först var det ju så här att man, det var ju på inne då och färga håret. Det här var ju alltså år 2000, va? 99. Så ja, var det ju inne och färga håret till blont. Det var ju där man gjorde då.
Okej,
okay. Först färgade håret lite grann så här halvblondera lite grann. Men sen så tog jag i rejält och blev så här, du vet, lysblont. Alltså, och då, man såg ut som en jävla påskkyckling som man gick fram. Så att jag har ju redan gjort det, och det är klart att det blev inga fina reaktioner då. Så nej, jag skulle nog ha ganska mycket pengar. Det beror på hur länge man skulle gå i med
det
också.
Det blev inga fina reaktioner, vad hände? Blev du...
Nej, men jag kommer ihåg att det var någon som berättade när jag var sen till en lektion, tror jag. Och så sa vår lärare, som heter Ulf Nordling då, som var 60 år, jaha, där kommer den där jäkla påskkycklingen, sa han inför hela klassen. Så att det var ju, nej, det var en kort period i livet som jag hade blonderat hår. Men ja, nej, rosa skulle jag nog ha mycket för. Det känns som du skulle ha mer, va? Ja, det jag, känns det som jag skulle kunna klara det bättre att ha rosa hår än du.
Ja, jag vet inte. Ja, det är närmare din personlighet att ha det än att jag har det, absolut. Så är det väl. Framförallt eftersom du också har en historia. Jag har faktiskt aldrig färgat håret, tror jag. Så att, ja, nej, men du, det var nog rätt korrekt spanat där att det är du som ligger närmast den. Vi fick en del andra. Vi ska gå in på alla silly-frågor som är oerhört många till antalet här. Har en del andra frågor som rör lite så, olika grejer som...
Här har vi det. Erik Nilsson. Vem är Allsvenskans bästa värvning och varför är det Van den Hurk? Jag gissar att han är helsingborgare. Ja, det är klart att det är klart att han är en av de bättre. Men jag tror knappast han slår Gustav Ludvigsson, va? Han slår nog inte Moses Ogbo heller.
Nej, det tror
där
inte
jag ligger
heller.
Han i lä. Men han är ju med i toppen där, får man ju säga.
Ja.
Ja, men jag skulle säga att...
någon av de tre. Ludvigsson är ju, med tanke på vad han är betydligt för Bayern, man kan väl ändå slänga Lustig, måste väl in i den mixen på något sätt också. Och Kise. Någonstans där hamnar man. Johan Sandkulla, vilken är Noah Bachners favoritspelare genom tiderna i CM, FM, och vem föraktar han mest, och då helt och hållet i spelet? Vad känner man för dessa spelare? IRL får absolut inte spela in. Den jag föraktar absolut mest av alla spelare på hela spelet, det var en anfallare som jag tror att han spelade jag minns inte vilket lag. Kan han ha spelat i Öster kanske? Han hette John Sallhag. Och det var ett spel där alla som hade bra fysiska attribut bara körde över allt annat. Ja. Och Sallhag, han, som sagt, och det har ingenting med hur han var IRL att göra. Utan han hade liksom 6-7 kanske alla tekniska attribut och de psykiska. Men varje gång jag mötte dem så gjorde han liksom 36 mål typ. För att han bara fullständigt mörbultade alla mittbackar. Och man kunde ha matcher där man vann skottstatistiken med 31 och så var det Sallhag gjorde ändå 3 mål för de andra. Så John Sallhag var den spelare jag fraktat absolut mest. Jag tror min favoritspelare å andra sidan då av allihopa är, jag hade något obskyrt spel med Newcastle någon gång. Man har haft många sådana. Men där jag plockade en anfallare från Palermo som heter Paolo Carbonaro. Som, jag vet inte, han blev nog inte så himla bra på riktigt, tror jag. Jag har faktiskt dålig koll på hur det gick för honom. Men han hade nästan 20 avslut och namnet ihop med den avslutsförmågan så var, gjorde att jag, nej, men alldeles för starka känslomässiga band till honom för att vara en figur på ett dataspel.
Macke, fyllemackan. vad har hänt med Radulovic AIK? Ja, han var ju värvad som ja, på sikt då såklart, och inte värvad inför nu. Sen tror jag att han har varit sjuk, förkyld, och ja, det är väl ingen, jag vet inte, jag kan inte fastslå hans diagnos, jag är ingen läkare, men jag tror väl att det har varit corona på honom och han är borta lite nu.
Det var ju en spelare som man undrade hur mycket AIK hade scoutat med tanke på att han hade gjort ungefär 6 U23 matcher för Brighton, och att jag kan inte föreställa mig att Tobias Ackerman har tillbringat 6 veckor i Brighton och tittat på Radulovic. Jag undrar hur mycket de hade sett av honom. Så det känns som att värmningen som sådan var, kanske kom med viss osäkerhet, att man inte riktigt är helt säker på vad det är för plan för honom där.
Leif Gustafsson, var ska Antonsson ta vägen? Till Djurgården? Och då kan jag säga så här att Djurgården kommer absolut inte att värva Marcus Antonsson, med tanke på det som hände senast. Han var på väg för att åka upp och hade medlemsklubben att man skulle åka och skriva på för Djurgården, men då åkte han istället och gjorde läkarundersökning till Malmö, så jag tror inte han är jättepopulär i Djurgårdsled.
Nej. Så den, lämna den Malmö lär han väl kanske göra. Men,
ja, precis, det känns så.
Martin Agassi frågar om det här som vi var inne på med Norrköping och straffarna. Tror ni att Ladebäck hade tagit till sig av kritiken att Peking får beslut emot sig och omedvetet kände att han behövde vara snäll för att inte få höra om alla missade domslut i media efter att Tärn är lika skrämmande som en indrivare, kanske nästa yrke? Jag vet inte om Simon Tärn är så skrämmande. Han är ju mer intensiv.
Ja, verkligen intensiv. Jag hade kunnat trötta ut den då i så fall.
Ja, men precis det. Det var, efter 100 tweets så blir förvandlas ett nej till ett ja.
Gustav Nilsson som var inne på tidigare. Jesper Karlsson till Polen. Hur mycket ligger det i ryktet och vad kan Djurgården få i övergångssumma? DIF kan tappa 5-6 startspel till nästa år. När våra senaste lag tvingas bygga om lika omfattande. Ja, det är klart. Som jag sa tidigare, Djurgården ska in 6-9 nya spelare. Så det lär bli en rejäl silly season hos blåränderna.
Grotto, vem av Amo och Abdulrazak är egentligen Nigerias golden boy? Nigeriansk media verkar använda uttrycket flitigt.
Ja, det är, och så alltid så här, den nya Messi, ja. Det var väl någon, och sen var det, ja men Rooney, ja,
var det inte det? Amo var väl, kallades för deras egen Messi på något sätt, har jag för mig. Men ja, men hittills får vi säga att Ishak Abdulrazak är väl den som har färgat mest i år här. Amo kom ju efter halva säsongen och inte gjort så himla stort avtryckande. Det har ju däremot Abdulrazak gjort till viss del i alla fall. Martin Gustafsson, säljs Isak Bergman Johansson som 17-åring i vinter eller 18-åring i sommar? Det bör ju faktiskt skrivas om honom nu i internationell media här också. Det är ju då målas upp en sorts dragkamp mellan Juventus och Manchester United, och för allt vad han är talangfull så har man, kanske man inte riktigt såg framför sig att det var de klubbarna som skulle göra upp om honom i något sorts vilt krig här. Men vad säger du? 17 eller 18 år när säljs han?
Ja, nej, jag tror ju att, som jag har varit inne på tidigare i de här poddarna, att i de här avsnitten, ja. Att alla poddar som jag är med, det låter ju nästan som dig här.
Ja, visst.
Nej, men många klubbar kommer ju fynda, försöka fynda i Allsvenskan, likt Rostov, och jag tror ju att det är väl där liksom inkomstkällan också för svenska klubbar. Till exempel en sån som Robin Tihi tänker på i AIK. Hur ska han kunna få speltid i AIK nästa år? Det blir jättesvårt. Ja, då tänker de kanske vi måste tänka på att sälja honom nu redan. Och han tänker på speltid och sådär, för att det känns som det skulle bli svårt för honom att slå sig in som mittback i AIK redan nästa år.
Ja, den här säsongen har gått
år
fel håll för
speltid. Ja, det är nog inte bra för honom. Men jag tror att Ratsa kommer stanna.
Bergman Johannesson handlade det om.
Ja, Bergman Johannesson. Ja, men där tror jag nog att han... där finns det ju så pass, han har ju varit där ett tag och där finns det så pass stort intresse från så stora klubbar att han kommer säljas.
Sen nu är det ju vinter.
Sen är det ju inte så här, ja nu har det ryktats om Juventus, United och alla sådana där storklubbar, då kan det ju bli så att han hamnar typ i en klubb som Sevilla. Mm. Det var lite så med Isak också, ryktades mot Real Madrid och så blev det Borussia Dortmund. Men ja, jag vet inte, ska United, alltså då skulle det vara att han blir utlånad direkt då eller?
Nej, han går rakt in i startelva. Måns Rasmusson, det är alltid rubriker med negativ klang kring Malmös gruppdynamik. Har ni hört någonting positivt om Jon Dahl Tomassons ledarskap? Jag känner ju att han inte är den första tränaren som omgärdas av den här typen av rubriker. Och det är ju vad det är med deras trupp och allsvenskan liksom, att det är ju svårt att hålla alla glada och då blir det ju en del missnöje.
Ja, och det är klart att det är också så här också, det är så svårt att komma in, eller det är inte svårt att komma in, då har jag visat i den här sin guld, men det är ju tufft att komma in när det är så många rutinerade, etablerade spelare som redan är där. Det är en sak om du har fem ur startelva som kan tänka sig som har spelat för att de har varit ung och så sen har de liksom tänkt så här, ja men jag kan ta ett år där jag är lite ut och in. Här har ju liksom alla som vill spela. Dels för att de bara till åren kommer och kanske liksom vill studsa ut en sista gång utomlands, eller dels för att, liksom att de redan har haft den där rollen som inhoppare eller avbytare och liksom, det är, då blir det ju svårt. Och det är inte, det, egentligen är det förvånande att inte fler har varit starkt kritiskt till Tomasson, om man ska vara ärlig, med tanke på, det är ju en del andra också som inte har fått spela, men det var ju ganska skönt när Roman Gall i ÖSK går ut och hyllar, det var mycket bättre under Rössler. Jag hade mycket bättre kontakt med honom än Tomasson. Så att det är klart. Ja, att
även Berang Safari var ju sa ju att han inte riktigt saknade honom när det guld och
så. Det är klart.
Ja, nej, men det är klart att de spelare som inte har ingått, de som inte har tillhört hans MFF har ju inte varit så nöjda med honom. Men det blir ju så där också. Så svårt att göra en utvärdering. Hört positiva saker om hans ledarskap. Ja, det har man gjort också. Så att det är inte att det liksom betyder att de har fått in någon tyrann som ingen gillar, verkligen inte. Joakim Arstad Djurberg, hur många artiklar behöver Sportbladet skriva för att honnörsvakt ska bli en svensk tradition? Och det här handlar ju då om att
det
uppstod någon förväntan på att Bayern skulle hälsa mästarna välkomna till Tele2 genom att ställa upp sig och applådera när MFF fick in på Tele2 i helgen här. Och ja, det är väl en framförallt.
Men alltså, det där reagerar jag på också. Det där är väl ingen tradition i Sverige? Det har väl aldrig varit? Eller det är väl AIK som har gjort det någon gång och sådär. Jag fattar inte alls.
Nej, jag kan inte heller koppla det. Jag kan också undra varför eller liksom att det skulle man väl kunna göra, men det är väl upp till var och en. Att man, ja. Jag förstår inte, jag vet, tycker det kanske inte är en så viktig fråga.
Nej, framförallt inte coronatiden när man ska stå på led.
Nej, precis. Det var nog bara därför de inte gjorde det den här gången.
Felix Götesson, hur många journalister inom fotboll har Köpenhamn som favoritresemål? Ja, det är ju
gillar Köpenhamn.
Ja, det är ju en fin stad, men det är knappast så att det är favoritresmål.
Jag undrar, han får gärna återkomma med vad grunden för det påståendet var. Om det är så att det fanns något röd tråd där, att väldigt många journalister har sagt att de gillar Köpenhamn. Jag vet inte vad.
Jesper Nyberg, vad är er favoritnattamat? Och det är ju såklart på Big Boy i Sundsvall, världens godaste hamburgare.
Nej, det är McDonalds, Hornsgatan.
Okej.
Vilken är er favoritsko, undrar Marcus Wilberg. Jag har haft en
sneakers.
Lång period av...
Ja,
jag tror inte det var frågan. Alltså, jag tror inte han undrar om det var sneakers eller högklackat.
Okej. Okay. Var det en fotbollssko eller?
Nej, det vet jag inte heller. Jag har köpt mycket Reebok på slutet. Men nu har jag fastnat för en Adidas-modell här två gånger i rad. Sen har man ju blivit förälder, så då fick man ju hem... Jag tror staten finansierar dem ett par Birkenstock-tofflor som man ska hasa runt i, eftersom alla föräldrar i hela Sverige har det. Det finns inget farsigare än att gå runt i Birkenstock. Så det gör jag också nu. Hur många mål hade Zlatan gjort i Hammarby, undrar Gustav Teifel? Och jag tror Zlatan hade snittat över ett per match i Allsvenskan. Eller det hade han ju gjort, eftersom han snittar en bra bit över ett par match i Milan.
Ja, men sen beror det på. Nu såg jag att han drog baksidan, va?
Ja.
Det är inte jätteroligt att spela på konstgräs när man kommer upp till åren och sen...
Nej, ja, det är möjligt att det skulle hindra honom lite här. Ja. Men per match, som sagt, så har han snittat över ett målmatch. Ska vi avrunda lite?
Avrunda där. Det blev lite hattigt avsnitt det här. Dels för att jag ska iväg och göra en intervju här med en av Allsvenskans bästa spelare i år. Och dels för att det blev lite nyhetsrace här med när jag fick reda på att Poya Asbaghi och Andreas Pettersson tar över som U21
för förbundskaptener. Yes. Så att jag får be om ursäkt för det då, men,
och vill du veta en grej?
Nej.
Att om vi har tur så har jag publicerat någonting i tidningen nästa gång vi pratar.
Det
skulle vara något. Ja, det var länge sedan.
Men det är kul att du kommer kunna spela bland du också.
Ja, men det är viktigt att vara ledig.
Ja, det är det faktiskt. I dessa tider.
Vi hörs sen. Hej då.
Vi hörs. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.